Det här är en sång som vi alla tror jag känner igen. Men jag tänkte när jag tittade på texten. Hur kan en modern människa stå och sjunga om att ett kors är ens glädje? Tänk på vad korset egentligen är. Det är ett avrättningsverktyg. I likhet med en giftspruta eller den elektriska stolen. Hur kan hon stå och sjunga elektriska stolen är glädjen i mitt liv? Alltså det är lite grann åt det hållet. Hur kan man tycka att det är en skön symbol? Det talar ju om död, om lidande. Hur kan man säga att det ska för alltid vara sången i mitt liv? Alltså det som texten uttrycker här och som vi älskar att sjunga. Och jag tror att svaret det ligger ju på handen så att säga. Vi förstår att det är ju inte själva motverktyget som vi hyllar. Utan det är ju Jesus och det han gjorde på korset och varför han gick i döden just på korset. Det är ju inte redskapet vi älskar, utan det är ju han som dog på korset. Det är honom som vi älskar. Halleluja. Och vi sjöng ju också här tillsammans om det urgamla korset. Och det fanns en tid där jag tyckte det var svårt för mig att sjunga sången. För jag älskar ju inte korset. Vad säger pastor nu? Nej, alltså det är inte den här trästammen jag älskar. Utan det är ju Jesus som dog på korset som jag älskar. Och det står ju i första Korintierbrevet 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade. Alltså det är en dårskap för alla de som blir förtappade. Och det är inte konstigt. Det är inte konstigt att de inte kan begripa och förstå varför vi har ett kors, ett avrättningsverktyg hängandes i kyrkan. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Så korset där Jesus dog, det har inte bara förvandlats från något negativt till något positivt. Utan det finns faktiskt kraft i budskapet. Viktigt att tänka på detta, att det är budskapet om korset som bär en kraft. Det är han som dog på korset som bär en kraft. Det är inte själva korset, för det är det som har blivit fel i många sammanhang. Där man nästan på ett mystiskt sätt tror att själva korstecknet har en kraft. Du kan hänga hundratals med kors om din hals. Det finns ingen kraft i det. Det är inte något mystiskt med korset. Och tyvärr så är det ju så att korsfararna, de hade korset i ena handen och svärdet i den andra. Och trodde att de skulle gå segrandes fram bara de höll upp korset. Och när de väl kom ner till det heliga landet, då hittade de det de trodde var faktiskt själva korset där Jesus hade dött. Och så gick de i strid med det heliga korset som de trodde var alltså Jesu kors. Det gick framför dem i striden mot muslimerna. Det är att missförstå budskapet om korset. Det finns alltså ingen magisk kraft i ett kors. Det hjälper det inte. Utan det är ju budskapet som är laddat med kraft. Och det är det som vi tror på. I Kolosserbrevet, i andra kapitlet, verserna 13 till och med 15, står det så här: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oumskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldbrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem ondligt när han på korset triumferade över dem. Genom att vi tror på att Jesus dog på detta dödens verktyg har vi som var döda blivit levande med Kristus. Halleluja! Ni som var döda, vadå döda? Jag tycker ni ser rätt så levande ut. Kanske lite trötta, men levande. Så vad menas med detta att ni som var döda? Jo, faktum är ju att alla människor, alla, hur fina de än är, hur ädla de än är, hur fantastiska de än är, så är de syndare. Det står ju så. Vi är alla syndare och vi saknar härligheten från Gud. Det står så i Romarbrevet 3:23. Så det finns ingen väg förbi korset. Det finns ingen genväg. Vi kan inte bara för att vi älskar människorna säga att det blir bra som det är. Och jag vet att det kan vara så svårt. Vi har ju alla våra släktingar. Vi har alla våra nära och kära som vi så gärna vill se att de också är med i himlen. Och så är det så lätt att vi tar liksom det steget i våra tankar att ja, men de är ju så fina. De kanske är till och med bättre än många andra kristna som jag har runt omkring mig. Kan inte Gud, som är kärlekens Gud, ändå bara släppa in dem i himlen utan att de tar emot Jesus? Faktum är, och det är Guds ord som säger så, det är inte min uppfattning, jag har gjort den till min, men det är alltså Guds uppfattning att alla är syndare och alla saknar härligheten från Gud. Det är fakt. Så vem du än är, utan Jesus saknar du den härligheten från Gud. Eller som Kolosser 2:13 säger, vi är döda. Vi är andligen döda utan tro på Jesus. Och det är utgångsläget för alla människor på alla platser. Till och med i kristendomen. Jag säger kristendomen, jag talar inte om de som är frälsta kristna. Men kristendomen som en religion. Många föds in i detta. Många blir döpta som bebisar. Och så tror de att de är kristna när de kanske också har blivit konfirmerat eller haft kommunion. Och så går man till kyrkan när det är dop av de egna barnen. Och så går man till kyrkan kanske till jul och kanske till påsk. Om man inte ska åka skidor någonstans i fjällen. Det spelar ingen roll i vilken religion vi står i. Eller även utan religion. De säger, jag har ingen religion. Jag tror inte på någon religion. Och så tror de på att världen skapades av ett Big Bang. Det är också en tro. Och så tror man på vetenskapen. Det är också en tro. Det är också en sorts religion. Det är bara att man byter ut Gud som har skapat allt mot det skapta, och man tillber det skapta, man tillber intellekten. Man har sin egen Gud. Det är vi människor som är gudar. Det är vi som bestämmer, det är vi som styr. Det är också en religion. Så utgångsläget för alla människor är det att vi är andligen döda. Utan en aktiv tro på Jesus är vi kvar i våra överträdelser och i den andliga döden. Och det är ju väldigt allvarligt. Det är ju väldigt, väldigt allvarligt. Om det nu är så. Och det är så. Det är vad Gud själv säger. Då är det en fruktansvärd situation egentligen. En sanning som inte talar om att det finns något ljus i slutet av tunneln. Men just i denna allvarliga, fruktansvärda sanning kommer budskapet om korset in som en ljusstråle mitt in i den mörkaste natten. För genom tron på Jesus så väcks vår ande till liv. Vi blir räddade från våra överträdelser. Gud förlåter oss. Nu är det ett litet problem för oss som sitter här. Vi har hört detta sedan vi var små barn. Och vi kan tycka att det här är ju inget nytt. Det är lite... Alltså det finns ju risk för att man tar lätt på det, för man har hört det så ofta. Men jag tror att vi alla ändå hamnar lite då och då i situationer där vi känner och upplever behovet av Guds förlåtelse. Av hans stora nåd. Och då förstår vi att det är ingenting annat som bär än hans nåd. Hans förlåtelse. Och den är så otroligt stor. Spelar ingen roll hur många gånger du har syndat. Spelar ingen roll hur stor din synd var. Om du kommer till Jesus och ber om förlåtelse, så renar han genom sitt blod allting. Han förlåter allting utan men. Och det tycker jag är helt underbart. Och det är ju det den här dagen talar om. Gud, han river sönder skuldbrevet. Det finns ju också med här i texten som vi har läst. Vet du vad ett skuldbrev är? Ja, det är kanske något som finns hos kronofogden. Men det behöver inte ens vara hos en kronofogd. Förr i världen kunde man handla och så skriva upp i affären. Och så betalar man kanske efter en vecka eller efter en månad. Ett skuldbrev. Tänk ett dokument, ett brev där alla mina synder är nedtecknade. Varje gång jag inte är kärleksfull. Alla mina tankar. Allt mitt hat. När jag är elak mot någon. Allt detta finns uppskriven på skuldbrevet. Jag vet inte hur många sidor det skulle bli för mig. En uppslagsbok kanske. En pärm. Och texten säger här att det är detta skuldbrev som Jesus tar och så stryker han över. Oskyldig. Betalt. Och sen, det skulle ju kanske kunna komma någon som försöker att sudda ut vad Jesus har skrivit. Det går inte, men det skulle ju kunna tänkas. Så vad gör han? Han tar detta brev när det är överstruket. Och så tar han det och spikar det fast på korset. Så när de här spikarna drivs genom Jesu händer och fötter, då finns mitt skuldbrev där. Och det blir fastspikat. Och det finns inte längre. Vilken fantastisk tanke. Vilken befriande kraft det finns i detta budskap om korset. I Johannes 1:12 så står det: men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Alltså vilken vers. Åt alla. Är det någon som saknas? Åt alla. Men betyder det att alla människor över hela världen automatiskt är frälsta bara för att Jesus stod på korset? Nej. Det är där det blir en falsk lära. Den finns också. All försoningsläran. Att alla på något sätt blir frälsta. Men det är inte det vad Guds ord säger. Åt alla skapades förutsättning. Spelar ingen roll från vilket land du kommer, från vilket språk du har som modersmål, vilken hudfärg, om du är kvinna eller man, stor eller liten, spelar ingen roll. Åt alla skapades möjligheten. Men sen fortsätter det. Åt alla som tog emot honom. Det är det som är förutsättningen. Och vi får inte tumma på detta budskap. Alltså vi kan göra det. Och vi låter kanske väldigt snälla i människornas ögon. Men vet ni, det är ungefär som att säga till en som är cancersjuk: du, nu får du en Alvedon här av mig, så mår du lite bättre. Blir man frisk av det? Inte om man har cancer. En läkare som skulle ge Alvedon till en som är svår cancersjuk, är han snäll? Bara för att han inte vill skära i personen eller ge honom en behandling som nästan tar död på honom. Är en sådan läkare snäll bara för att han inte vill skrämma eller göra ont? Jag tycker inte att en sån läkare skulle vara snäll. Jag tycker han skulle vara fruktansvärt ansvarslös. Nästan fundera på om han hatar mig. Så, och detsamma är på det andliga planet. Vi hjälper inte människorna att säga att ni blir alla frälsta. Gud älskar alla. Utan vi kommer ju med medicinen som hjälper dem. Vi kommer ju med frälsningserbjudandet. Men det viktiga är att ta emot honom. Och vet ni vad som händer då? Då ger han oss rätt att bli Guds barn. Jag tyckte om det här att han ger oss rätt att bli Guds barn. Jag tänker mig lite så här att fadern i himlen gick till sonen som är ju den store advokaten. Kanske lite justitieminister i himlen. Nu är det lite barnsligt när jag säger så, men lite åt det hållet. Och så säger han att du, nu gör vi så här. Vi skriver en ny lag i himlen här. Alla som kommer till dig, alla som tar emot dig, de får faktiskt rätt. Det skriver vi ner som en lag, som en rättighet. Det är ingen mänsklig rättighet, det är en himmels rättighet. De som kommer till dig, de som tar emot dig, de får faktiskt rätt att bli Guds barn. Wow! Det är så det ligger till. Och som att understryka det än en gång, det här går inte automatiskt, så står det: åt dem som tror på hans namn. Alltså att upprepas. Åt dem som tror på hans namn. I Kolosser 1, 19-20 så läser vi: ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i Kristus Jesus och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himmelen. Gud har alltså skapat frid mellan sig själv och oss människor. Allt sedan syndafallet, allt sedan Adam och Eva var det faktiskt krig mellan människan och Gud. Det var synden som orsakade krigstillståndet mellan Gud och oss människor. Och nu kom Jesus, och det han gjorde på korset, den dagen som vi firar speciellt idag, långfredagen, det han gjorde på korset för oss, det var att skapa frid mellan Gud och oss människor. Och jag tycker det är så fantastiskt att han gjorde det faktiskt i den staden som heter Fridens boning. Han gjorde det i Jerusalem. Om vi översätter Jerusalem, då blir det Fridens boning. Där skapar han frid mellan Fadern och oss människor. En frid som gäller redan här och nu. En frid som fortsätter in i himmelen. För det står faktiskt så. Jag vet inte om ni la märke till det. En frid genom honom både på jorden och i himmelen. Så den här friden, den finns den dagen vi dör. Den dagen vi flyttar hem, så bara fortsätter friden. Inte bara fortsätter, utan vi kommer in i dess fullhet. Det väntar en evig frid. Halleluja. Och därför vill jag med aposteln Paulus säga så här, som han säger i Galaterbrevet 6:14. För min del, jag vet inte hur du har det, men för min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Alltså, Paulus tog ett beslut, och jag tror det är viktigt att vi också tar detta beslut igen. Jag vet inte vem som kommer att lyssna på detta också via nätet. Jag vet inte vilken människa som lyssnar på detta budskap. Jag vet att ni som är här, ni har sagt ja till Jesus. Men du som inte har sagt ja till Jesus, så gör detta för första gången. Men för oss andra så är det viktigt att vi förnyar detta beslut att följa Jesus. Jag vill följa Jesus. Jag vill aldrig berömma mig om något annat än min Herre Jesus Kristi kors. Jag tillhör inte längre världen. Det är ett beslut. Det är något som vi behöver förnya. Ni vet, bilen ska till bilprovningen en gång om året. Och ett årskort på Skånetrafiken, det behöver förnyas. Och vårt beslut att följa Jesus, det behöver förnyas. Och idag är en perfekt dag att göra detta. Jag började med en sång, och jag vill också sluta med en annan mycket känd sång. Och det är den här enkla sången som kanske många har sjungit när de tog emot Jesus. Jag har beslutat att följa Jesus. Det är bara nyligen som jag faktiskt fick höra om bakgrunden till den här sången. Jag var inte medveten om den. Och den vill jag kort berätta innan jag vill bjuda in till att vi sjunger den tillsammans. Det var 1904-1905, och det var en stor väckelse som pågick i Wales i England. Och en av dessa som blev frälsta, det var en ung man som kände kallelsen att åka iväg till Indien. Och det gjorde han. Som missionär skulle han till Indien. Och han kom dit, och han kände han skulle upp till bergen där i norra Indien. Ett område där det bodde stammar som var hatfulla, hotfulla. De var farliga helt enkelt. Men han kände han skulle till just dessa stammar. Och motståndet var stort. Men till slut så var det en familj som tog emot Jesus. En pappa, en mamma och några barn. Och det dröjde inte länge förrän de började vittna om Jesus. De var nyfrälsta, de var fulla av det här budskapet om korset. Som började vittna om Jesus. Och detta följer ju inte på god mark hos stamhövdingen. Han sammankallar hela bybefolkningen. Han sammankallar dem till torget. Och så ställde han familjen till svars. Han talar ju då först till mannen. Och han säger till den här mannen: lämna Jesus. Sluta tro på Jesus. Annars kommer jag att döda er. Och det var då den här mannen svarade: jag har beslutat att följa Jesus. Jag kommer aldrig mer att gå tillbaka. Full av hat så tog stamhövdingen och dödade barnen framför föräldrarnas ögon. Och så sa han igen till mannen: säg nej till Jesus. Lämna Jesus. Annars kommer jag döda din fru. Och det var då den här mannen svarade: om andra tvekar vill jag dock följa. Jag går inte tillbaka. Hövdingen, han var utom sig av hat. Och han dödade hustrun. Och nu hotade han mannen själv. Han gav honom en sista chans. Avsäg dig tron på Jesus. Annars kommer du dö. Och en sista gång svarade mannen: jag följer korset. Och lämnar världen. Och ingen väg tillbaka går. Med denna bekännelse på läpparna dödades också mannen. Medan byns befolkning stod runt omkring och tittade på, så hände det något egendomligt. En efter en började böja sina knä och tog emot Jesus. Och ett tag senare, jag vet inte hur lång tid efter, så tog också stamhövdingen emot Jesus. Vittnesbördet av den här familjen var så starkt att hela byn med stamhövdingen blev frälsta. Och då tog de deras vittnesbörd och gjorde dem till en sång. Satte toner, en indisk folksång, fick bli grunden till den här sången. Och det blev hela byns proklamation och sång när de samlades: jag har beslutat att följa Jesus. Ja, korsets budskap är det starkaste budskap som finns. Budskapet om en far i himlen som älskar oss. Så till den grad att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Vill vi lägga våra liv, kanske för första gången, kanske på nytt, i hans händer idag? Jag vill bjuda in till att vi sjunger den här sången tillsammans. Om vi kan få texten upp på väggen också, så sjunger vi den tillsammans. Och du som vill, ta det som ett sjunget vittnesbörd, ett beslut, en förnyelse att följa Jesus. Amen.